Börja med att be. Jag är också lite rosslig. Fader, vi är beroende av dig. Tack att vi får mötas idag inför ditt ansikte. Av nåd får vi samlas tillsammans inför tronen och ta emot det du vill ge oss. Tack att du vill mätta vår hunger och släcka vår törst. Förbered oss så vi kan ta emot med öppnade hjärtan. Ja, tack gode Gud för ditt ansiktes ljus som du vill vända mot oss. Du vill stråla över oss. Låt oss i denna stund ta emot det hopp du vill ge. I Jesu namn. Amen. Jag blev påmind om ett tv-program som gick för många år sedan. Du är vad du äter. Jag vet inte om någon av er tittade på det, men där skulle människor få hjälp med att bryta dåliga vanor och försöka leva ett lite mer hälsosamt liv. Och då tänker jag, mat och hälsa, det vet vi ju, det är ju ett ständigt återkommande tema i våra tidningar och tv-apparater och sådär. Tänk på vad du äter, rör på dig, alltså det bara sköljer över oss det där. Allt man ska behöva tänka på. Men såklart har vi också lärt oss att det finns fler aspekter av hälsa än att bara röra på sig och vad vi äter. Hälsa har också med vår själ att göra, men också med vår ande. Det är ju så att idag så ska vi prata om bröd, men inte vilket bröd som helst. Livets bröd. Vad är det? Det är ju en andlig mat som är livsnödvändig för oss om vi vill leva det liv som Gud har tänkt för oss. Brödet är ju i många kulturer en symbol för det där som vi verkligen behöver för att kunna överleva. Det absolut nödvändigaste för oss. Och tyvärr är det så att många får kämpa för att få ihop pengar till det absolut nödvändigaste. Och efter syndafallet så vet vi ju att där står det ju att människor kommer få kämpa för saker och ting. Gud säger till och med till mannen att ja, du kommer få kämpa i ditt anletes svett för att få ihop till bröd för dagen. Men det har ju kommit en väldigt viktig tidpunkt i människans historia som ville ändra det där. Att gå från att behöva kämpa i sitt anletes svett till någonting annat. Och vart går det? Den tidpunkten tycker jag slår in ganska tydligt när vi tänker på dagens gammaltestamentliga text. Där när Gud säger, nu stiftar jag ett förbund med mitt folk, israeliterna. Och Moses, du ska gå och hämta dem och leda dem bort från fångenskapen i Egypten till ett helt annat land. Det är en ganska viktig berättelse för oss även idag. För den säger någonting om vad det är att lita på Gud mer än på någonting annat. Men så tycker jag att den belyser också hur lätt det är för oss människor att tappa modet. När vi bara tittar på våra egna inre egenskaper eller om vi tittar på runt om oss på omvärldens starka krafter, då kan vi tappa modet. Och det kan de också göra. Det lär de oss. Men vad är det Gud vill att vi ska göra? Han vill att vi ska se på vad han kan, vad han vill och vad han säger. Så det finns liksom en lärdom i den gammaltestamentliga texten som vi kan ta med oss in innan vi läser dagens evangelietext. För de kommer ju ut i öknen. Och där ställs tron lite på sin spets. På fler sätt gör han det. På ett sätt är att de har ingenting att äta. De har liksom inte, de har ingen mat med sig. De vet inte hur länge de ska vara i öken. Så de säger till Moses, vi måste ju ha någon mat. Jag tror att de kunde vara lite arga både på Gud och på Moses. Vad har ni ställt till med nu? Vi skulle ju till någonting som var bra, någonting som var gott. Men då säger Gud till Moses, det ska regna manna från himlen. Varje dag så ska ni få precis så mycket som ni behöver. Ni får inte spara någonting till nästa dag. Och på den sjätte dagen, då ska ni få lite mer. Då ska ni få så mycket, så då ska det räcka till dagen efter. För sjunde dagen är ju vilodagen, så då ska ni inte behöva arbeta. Tror ni att de gjorde som Gud sa där? När det står att de litar nog inte riktigt på det. Så de tänkte, nej, det vet vi nog inte om vi får någon mat imorgon. Vi får nog ta undan lite här. Det vet man inte. Vad hände med den maten som de tog undan? Den började stinka och lukta väldigt illa. Och det kröp maskar i den. Så den blev totalt oätlig. Så det var ingen idé att de gjorde så. Men vad hände med maten som de sparade från den sjätte dagen till den sjunde dagen? Den höll sig fräsch. Den gick att äta. Varför blev det så? Det finns ju en poäng där. Det Gud säger gäller. Det går att lita på. Det var inte det att de... Ibland kan jag tänka så här, du ska lyda. Gör som Gud säger. Liksom att man bara, jag ska bara lyda nu vad han säger. Det är ju inte det han vill. Han vill att vi ska lita på honom. Jag har ju lovat att ni ska få mat imorgon också. Han vill ta hand om oss. Och det här brottet då, från att mannen, människan skulle få slita i sitt anletes svett för att få det man behöver. Och så kommer det här. Det här är ju en stor kontrast mot att kämpa själv i sitt anletes svett. Jag ska ge er det ni behöver varje dag. Jesus har ju lärt oss Fader vår, den bönen. Och där ingår ju det här, ge oss idag det bröd vi behöver. Ett himmelskt bröd att ta emot. Att äta varje dag, inte att spara för att ha nästa dag. Inte för att samla på hög, för att ta någonstans där borta någon annan gång. Inte bara att äta en gång i veckan. Ge oss idag det bröd vi behöver. Det är ju liksom en påminnelse till oss då om att ja, varje dag kan vi få det vi behöver just nu. Och med det lite med oss i ryggen så går vi in till dagens evangelietext som är Johannes evangeliet kapitel 6 och ska jag bara ta fram här, vers 47 till 59. Tror jag. Ska jag bara hitta rätt också. Då säger Jesus, sannerligen jag säger er, den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sånt att den som äter av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge er är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Judarna börjar då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade, sannerligen jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda. Och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Det här är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter det här brödet ska leva i evighet. Äta människosonens kött och dricka hans blod, är inte det lite magstarkt? Det tyckte de på den tiden, och det kanske man kan tycka idag också. Men så säger han, om vi inte gör det, då har ni inget liv. Ni kanske tycker att ni har ett liv. Ni kanske tycker att ni lever, men det är inte det livet jag har tänkt för er. Varför blev de så upprörda? Varför blev det jobbigt för dem att höra det här? Och jag kan tycka också när man läser att vad han pratar om, att vi ska liksom, det blir så fysiskt. Det blir nästan, ja, kan det vara så att det kommer lite för nära? Det blir liksom lite för intimt. Nej, jag vill nog ha Gud lite på avstånd där borta. Kom inte för nära. Jag kan ta det där finkulturella, det religiösa, det där som jag kan göra lite då och då. Varannan söndag, varje söndag kanske. För det finns en risk att även vi troende fastnar i det ytliga och i det världsliga. Vi kan vårda vårt yttre så mycket så att det inre glöms bort. Vi kan ha sån omsorg och vara så stressade över allt vi ska göra. Alla jordiska bestyr. Det kan ta så mycket av vår tid, så himlen och det himmelska, det puttas längre och längre och längre bort. Det säger Gud att vi ska inte ha så mycket omsorg om det jordiska så att begären väcks. För då är det så väldigt lätt att vi tappar bort vad som är viktigt i livet. Det kan vara så att vi till slut har Gud så långt ner på prioriteringslistan att han trillar bort från den. Då kan det bli som för psalmisten i psalm 2. Han säger så här: mitt hjärta är förtorkat. Det har vissnat som gräs, ty jag glömmer att äta mitt bröd. Alltså han glömmer att söka Gud. Hur äter man Jesus? Och så finns det också något som säger: smaka och se att Gud är god. Det vill vi ju säga till andra människor. Hur smakar man på Gud? Och det där liknelsen av att äta och smaka, det säger ju någonting om att Jesus och Gud, de vill vara så nära så de vill in i våra kroppar. De vill in i vår själ, in i vårt psyke, in i våra liv, in i vår vardag. Det blir nästan lite, oj då. Det blir väldigt nära. Intimitet med en Gud som är helig. Och sen är inte han särskilt intresserad. Bara för att han är helig så är han inte jätteintresserad av välputsade fasader. Ett rent yttre. Om ni förstår vad jag menar. Hans intresse går så mycket djupare. Han är så ofantligt intresserad av vårt innersta. Det är där han vill bo. Det är där han vill vara, det är där han vill umgås med oss. Det är där han vill ta sin boning och sin plats och helga oss. Jaha. Men allmänmänskligt, ni sjunger era sånger ganska så här fantastiska fina sånger som handlar lite om det dagliga livet också. Alltså att det är lite upp och ner. Och det kan vara en dragkamp ibland om, men det kan också vara en dragkamp om att förlora sig själv till Gud. Va? Ska jag ge hela mig själv, allt vad jag är till honom? Vad händer då med mig? Vart försvinner jag? Men det där är ju att om man vill tillhöra en Gud som är helig, då är det ju att vi får påminnas om att det finns någon som vet bättre. Det finns någon jag kan lägga mitt liv i hans händer. Det går att lita på att jag kan få göra det. För där kan vi hitta vårt sanna jag. Det finns någon låt som jag har glömt vem som har skrivit, men finn dig själv i livets bröd. Du kan hitta dig själv, ditt sanna jag, i livets bröd, i Gud själv. Då kan det betyda att jag måste prioritera om, lägga bort vissa saker, eller åtminstone låta dem komma på andra plats i mitt liv. För det får vi också påminna oss om hur det står i, och det passar så bra en dag som denna. I Matteus kapitel 6 finns det några verser där det står så här: samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla era skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, och inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Efter allt det här söker hedningarna, men er himmelska fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då ska ni få allt det andra också. Så gör er alltså inga bekymmer om morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Och det är ju lätt att säga. Lätt att säga, svårare att leva. Men Guds kärlek och omsorg genom Jesus vill göra något med vårt inre. Men då måste det få sjunka in i oss. Det är bland det svåraste. Vi var några som träffades nu och pratade om hur det här är ju så viktigt. Det här får vi aldrig glömma. Det här är manna från himlen. Det här är livets bröd. Hur äter vi det här? Och när vi äter någonting, då tar vi upp näring från det. Så det vi fyller oss med, du är vad du äter. Alltså det du fyller dig med, det får du näring ifrån. Och så går det ut i hela din kropp och hela din varelse. Och det här kanske är något av det svåraste vi har. Kanske när man sitter och ska försöka ge andra andlig vägledning när man själv är på vandring. Att få det här in hit på riktigt, så att det gör någonting med hela mig. Inte bara här. Inte bara här. Utan liksom, det präglar hela mitt liv. Därför att det här. Alltså Jesus har ju så många namn. Han kallas livets bröd. Men han kallas också ordet. Och det står i Guds ord att vi ska inte leva bara av det mänskliga brödet. Vi ska leva av varje ord som går ut från Guds mun. Det är vår andliga föda. Det fanns något talesätt, jag vet inte om det heter, ett äpple om dagen håller doktorn borta från magen, säger en del också. Ja. Men vad gör det med oss att äta Guds ord varje dag? Manna från himlen liksom. Vad gör det med oss? Ja, det bygger upp vårt inre. Vår tro och våra tankar. Det ger oss skydd på något sätt. Och när vi blir uppbyggda av det då får vi en känsla av att men vi är inte ensamma. Gud är med oss. Immanuel, Gud med oss. Och han älskar oss. Och han har en plan oavsett hur mörkt den ser ut. Men okej, vi tänker på israeliterna som var ute och gick i öknen. om man är tillräckligt länge i en öken utan att se något slut på den, då kan det vara ganska lätt att längta tillbaks till det man kom ifrån. För det vet man i alla fall vad det var. Det kändes ändå tryggt. För jag har ingen aning om vad det här är. Vad är jag på väg emot nu? Ja, någon har sagt att det är bättre. Men jag vet inte. Det känns inte så just nu. Israeliterna längtar tillbaks till det de kom ifrån. Därför att de var så rädda, för de tänkte vi dör här ute i öknen. Och då är det väl långt mycket bättre att vara fånge i Egypten än att dö här. Svaja väldigt i deras tillit till Gud om han verkligen har tänkt något bättre för dem. Visst kan det vara så att när vi inte ser något slut på eländet, då är faran att vi kan börja ifrågasätta om det verkligen går att lita på Gud. Och det kan låta så himla klämkäckt. Det finns ju ett liv bakom liksom. Rekommendationen är, om man är i en ökenperiod, ät Guds ord varje dag. För att stärka dig. För att luta dig mot Jesus. För att orka och ta dig igenom och ut på andra sidan. Vad det än är du går igenom. Vi kan ju gå igenom personliga saker, våra egna resor. Vi kan gå igenom saker som befolkning, som människosläkte. Det är på så många plan det här. Men det som styrker oss finns här. Mannat från himlen. Förr fanns det, jag vet inte om de finns kvar, de här små askarna med manna. Då var det bibelord man fick ta och äta för att påminna sig om vad man lever av. Men det där att vi inte är ensamma då och att Gud är på vår sida, det finns ju någonting mer. Det är att vi är också ett folk. Förbundet var ju israeliterna först, men nu har det utökats till att gälla hela mänskligheten. Alla som vill ta emot Jesus får ingå i förbundet med Gud. Och då kan vi ju stötta varandra. Vi är ett folk på vandring till någonting, till en bättre plats. Vi är ett i Kristus. När vi förenas med honom förenas vi med varandra. Och det är så fantastiskt vackert i nattvarden. När vi säger, brödet är ju ett. Och så är vi, fast vi är många. För alla får vi del av ett och samma bröd. Och det är en så fin bild att vid himmelrikets bord, där får alla plats. Därför att Gud är så enormt frikostig. Han är så generös. Han gör ingen skillnad på oss människor. Alla som vill får komma och äta av honom. Och så vill han att vi ska vara lika frikostiga och generösa mot andra människor och dela med oss av det vi har. Vad det nu än må vara. En del av den frikostigheten är att leva i förlåtelsen och av förlåtelsen och förlåta varandra. Och det får vi också påminna oss om. Det är ju mer än fina ord. Det är ju en levd verklighet. Det är en vardag. För det är ju när det ställs på sin spets. Precis som det gjorde för dem där ute i öknen. När det ställs på sin spets i våra liv. Det är då vi förstår om vi verkligen tror. Om vi verkligen vill leva efter det vi tror. Så får vi gott om tillfällen att öva på varandra och tillsammans genom livet. Precis som i det där tv-programmet Du är vad du äter, så är det det långa loppet som räknas. De hade några veckor på sig tillsammans med en coach. De hade alla förutsättningar för att klara det där och då. Coachen vid sin sida, jajamän, nu gör jag det här, jag ska klara det här. Jag ska vända om, jag ska göra, jag ska leva på ett annat sätt. Jag ska hålla fast vid det här. När kom det riktiga testet? Efteråt. Efteråt. Kan jag hålla det här resten av livet? Dag in, dag ut, vecka in, vecka ut, månad in, månad ut, år in, år ut. Är det här något jag kan hålla fast vid resten av mitt liv? För det är då det gäller. Inte bara här. Här. Ja. Det är ett långt lopp vi har framför oss. Vad vi vet i alla fall. Så det gäller inte att tröttna. När man inte riktigt ser det man hoppas på. Precis som det var för dem där i Du är vad du äter, så är det riktiga testet för oss om vi håller fast vid Guds ordet och kommer ihåg vilket bröd det är som mättar oss på djupet. När vi investerar i det här, då investerar vi i vår inre människa som bär ända in i evigheten. Som ger ett evigt liv. Krävs uthållighet. Och att inte bara uthållighet, men också ställa in sitt sikte på vad är det jag vill uppnå. Tänker alla träningsfreaks eller folk som springer massa lopp eller sådär. De är enormt målfokuserade. De är enormt fokuserade på att det är dit jag ska och därför gör jag allt det här. Men tappar vi bort oss ibland? Vad är vårt sikte? Vet vi ens det? Vi är på väg mot någonting långt mycket bättre än det här. Det här är inte vår slutdestination. Den här världen. Det kan man behöva påminna sig om. För att inte tröttna. För man missar det. Det är då man börjar tänka på det. Ja, det här jordiska. För att om man inte har den fokuseringen. Då blir det här väldigt intressant. Det är här vi ska lösa våra problem. Det är här jag lever mitt liv. Det är här jag investerar allting. Här, bara här. Men där ditt hjärta är. Vart har vi våra hjärtan? Har vi dem hos Jesus? Då finns det ett mål. Då finns det ett sikte. Det är inte här. Ganska hårt träningsprogram det här. Det är inte för alla. Man får sätta sig ner och kalkylera. Man kan tänka innan. Man kan ha goda intentioner. Aj, men jag ska göra det här. Ja, men håller du ut då? För hur lång tid ska du göra det här? En vecka, två, en månad eller för resten av ditt liv. Alltså det är ganska allvarligt. Jag känner det måste få finnas ett allvar, det måste få finnas en tyngd, det måste finnas en helhet. Därför att jag är väldigt ledsen på ett folk som är Guds folk, som beter sig precis som den här världen beter sig ibland. Det är ingen som har sagt att vi inte får vara oroliga, det får vi. Men till vem ska vi gå? Du kan inte leda någon längre än du själv har kommit. De som coachar andra har också gjort liksom, den bästa coachen kan jag tycka är den som vet vad det handlar om ibland. Jag har Paulus ibland som min förebild. Ganska ofta, utöver Jesus då. Men som mänsklig förebild sådär. Paulus säger därför ger han inte upp. Ja, varför ger han inte upp? För att han har sitt sikte inställt på något helt annat än här och nu. Alla martyrer, alltså menar om de blev fängslade, halshuggna och så vidare, då var det för ett högre syfte. Paulus säger, därför ger jag inte upp. För även om min yttre människa bryts ner så förnyas min inre människa dag för dag. Att investera i någonting som är hållbart är att investera i det som når ända in i evigheten. Och tack och lov får vi en uppståndelsekropp där, för den här trasiga kroppen ibland kan bli skön att slippa. Det är ett lopp. Det är ett lopp. Bibeln talar om ett lopp. Det här, jag är inte jätteförtjust i sportreferenser eftersom jag är ganska ointresserad av sport. För att, och ibland när jag tänker ett lopp så kan jag, om människor som har varit utbrända eller utmattade, det är inte så himla käckt att ta den liknelsen. Men ett lopp var någon som förklarade för mig någon gång att du måste ha fokus inställt och du har din bana. Du behöver inte jämföra dig med andra. Jag kör mitt lopp. Vi är här tillsammans, men jag har mina gåvor, du har dina. Jag tänker att huvudsaken är väl att du rör dig framåt och inte bakåt i det loppet. Att kanske sätta sig ner någon stund och så kan man ha någon kompis som nej, men kom igen nu, vi orkar lite till tillsammans. Men att börja gå bakåt, då är det lite fara och färde. Vi ska ju ändå framåt. Det är klart vi behöver peppa och coacha varandra längst vägen för att orka. Och så har vi ju världens bästa coach, helig ande. Jag tycker det är världens bästa coach. Det är någon som har skrivit en sån bok också, tror jag. Simon Holst. Ja. Vi får påminna varandra om vad som är vårt mål. Och sen, alltså det här att det får skava lite i oss ibland. För att jag frågade Gud, ska jag ha det här slutet? Det blir lite abrupt slut här. Jag har försökt komma på ett bra slut. Och så tänker jag att det bygger ju inte på att jag gör ett bra slut här just nu. Utan jag tror jag ska läsa det här ändå. Men det är ju det här att det är ord och inga visor, va? Det hjälper oss att rikta fokus. Vad är det som ska hända egentligen? Första Korintherbrevet 15, vers 42-58. Men innan vi läser det så vill jag be en bön. Tack himmelske Fader för att du vill väcka oss om vi slumrar till. Du vill ge oss klarsynthet och du vill öppna våra ögon och du vill få oss att förstå vad eviga värden är. Tack att du vill peppa oss, du vill coacha oss, du vill träna oss och du vill hjälpa oss och vi får hjälpa varandra att lyfta blicken. Tackar dig för att det behöver inte bli något fint slut på den här predikan, utan att det kan få bli ett värdigt slut som egentligen bara är en början, för vi får bara fortsätta och fortsätta tills den dagen du plockar hem oss. Tack för att det är ditt ord som är levande och verksamt. Det är ditt ord vi får äta av och det är ditt ord som styrker oss och ger vår inre människa kraft. Och då tackar vi dig för att det kanske inte alltid är så att det ser så bra ut i det yttre, men hellre att det står rätt till med oss i vårt inre än tvärtom. I Jesu namn. Amen. Så läser vi från första Korintherbrevet 15, 42-58. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blivit sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blivit sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blivit sått svagt uppstår i full kraft. Det som blivit sått som kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv så finns det också en med ande. Och så står det skrivet. Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Som det jordiska var, så är också det jordiska. Och som det himmelska är, så är det himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, så ska vi också bli en avbild av det himmelska. Och med det vill jag ha sagt, bröder och systrar, kött och blod kan inte ärva Guds rike. Och det förgängliga kan inte ärva oförgänglighet. Vad jag nu säger er är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda. Och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det som skriftordet säger: döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden. Och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som har gett oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder och systrar, och ge er helt ut i arbetet för Herren. För ni vet att han låter inte eran möda vara förspilld. Amen.